الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد vi fortsätter att gå igenom Riyad al-Salihin och vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Zuhud, kapitlet om Zuhud. Och vi nämnde att Zuhud är avhållsamhet i dunya. Att inte vara besatt av det världsliga livet, utan att ha al-akhira, det kommande livet, som sitt mål. Och vi kommer idag, bihawlillahi wa bi'awnihi, att gå igenom några mycket vackra hadither och uttalanden i detta ämne. Och den första hadithen är en känd hadith som berättas av Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tog mig i axeln. Eller han tog mig i axlarna. Och han sa, kun fi dunya ka annaka gharib. Var i denna värld som en främling. Eller var i denna värld som en förbiresande. Och när Ibn Umar radiyallahu anhuma senare brukade säga att om du lever på kvällen så förvänta dig inte att leva fram till morgonen. Och om du lever på morgonen så förvänta dig inte att leva fram till kvällen. Utan ta från din hälsa. Använd din hälsa innan din sjukdom och använd ditt liv innan din död. Och denna hadith finns i Bukhari. En väldigt, väldigt mäktig hadith. Där profeten a.s. ger Abdullah bin Umar detta mycket vackra råd. Han tar honom i axlarna. Och då säger ulema för att fånga hans uppmärksamhet. Det är starkare än att jag bara säger ett ord till dig när jag tar dig i axlarna. Jag håller om dig eller tar dig i handen och säger lyssna. Det har starkare effekt på människan. Så Abdullah bin Umar berättar här att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa till honom, kun fi dunya ka annaka gharib. Var i detta liv som en främling. Eller som en förbiresande. Och här säger Imam al-Nawawi att de lärda säger i förklaringen på denna hadith, ej, la tarkan ila dunya. Var inte yani besatt av dunya. Fastna inte i dunya. Wala tattakhidha watanan. Och ta inte heller dunya till ditt hem. Och intala inte det heller dig själv att du kommer att leva länge i dunya. Och intala inte dig själv att du ska yani lägga mycket vikt på detta världsliga liv. Utan ta endast från detta liv och fäst dig endast vid denna dunya med så pass mycket som du behöver som en person som är främmande i en annan, i ett annat land. Och sysselsätt dig inte i dunya med vad en person som är främmande inte skulle sysselsätta sig med. En person som avser att resa tillbaka till sin familj. Och billahi tawfiq. Mashallah. Här säger an-Nawawi väldigt vackra saker. Yani, la tarkan ila dunya. Fästa inte vid dunya. Och ta inte detta liv till ditt hem. Varför? För vårt riktiga hem är inte detta liv. Som vi har sagt att Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam och Eva i paradiset. Och sedan blev de utvisade från paradiset. Så människan ska sträva efter att komma tillbaka till sitt ursprungliga hem. Och inte på den platsen hon blivit förvisad till. Utan försöker ständigt att komma tillbaka till det riktiga hemmet. Vilket är paradiset. Så människan är bara här tillfälligt. Och intala inte heller dig själv att du ska leva här länge. Utan vi kommer alla att dö. Wallahi, livet är kort. Och om vi tänker på hur länge vi har levt så känns det som någon dag. Och samma sak är det med vad som väntar oss. Och om man jämför detta liv relativt med nästa liv, så är detta liv wallahi ingenting. Så livet här är kort. Och om livet är kort, varför ska man då bofästa sig här och satsa allting på detta liv och glömma bort sitt kommande liv? Wallahi, det är en dålig investering. Och han säger också här att en person ska vara i detta liv som en person som är på en främmande plats. Och en person som är på en främmande plats, en sån här person, yani, lägger inte mycket vikt på den platsen han besöker. Om du åker till en annan stad och du ska vara där några dagar, du letar inte efter lägenhet, du letar inte efter jobb, du letar inte efter alla möjliga saker. För att du gör dina saker, fixar det du ska fixa och tänker på att komma tillbaka till din familj. Du binder inte för många band med den här platsen. Och samma sak ska det vara med oss. Vi är också främlingar i detta liv. Vi är som främlingar i detta liv. Vi ska inte vara som att yani dunya är den bästa platsen, den platsen som vi avser. Eller vi ska vara som förbiresande. En person som reser förbi en plats. När han kommer in i staden fyller han på sin proviant, sitt vatten, det mat han behöver för färden. Fyller på sin väska, gör sina saker och sen fortsätter han sin resa. Och här säger Sheikh Uthaymeen att den här personen som är förbiresande kanske stannar upp ett tag. Men vi i det här livet, i våran resa, vi stannar inte upp. Det finns ingen paus i den här resan. Utan varenda andetag vi tar är ett steg närmare nästa liv och ett steg närmare döden. Du kan inte pausa den här resan. Vi är wallahi resande i det här livet. Och det finns ingen paus i den här resan. Utan vi är förbi resande i dunia. Så vi ska göra som den här resande mannen. Vi ska samla på oss proviant. Och vad är den provianten vi ska ha med oss? Som vi ska ta från denna dunia till al-akhira. Vad är det för någonting? Är det guld och silver? Är det vi ska samla på oss till nästa liv? Nej. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Allah säger att vi ska samla på oss den här provisionen, den här, det man behöver under sin resa. Men vi ska samla på oss taqwa. För det är den bästa saken man kan samla på sig. Taqwa omfattar alla goda gärningar och att hålla sig borta från alla synder. Det här är det vi ska samla på oss. För wallahi, det är det enda vi kommer att ta med oss i graven. Är det inte så? Så människan ska vara i det här livet som en person som är resande. Och här också, när sedan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma implementerade detta i sitt liv, så brukade han säga till folk att om du lever på morgonen, förvänta dig inte att leva till kvällen, och om du lever på kvällen, förvänta dig inte att leva till morgonen. Igen, livet är kort. Varenda dag kan vara din sista dag. Wallahi, ibland vi tänker att nej, kallas, vi ska leva tills vi blir 60, 70, 80, vi ska gå och ta pension, vi ska flytta utomlands, jag vet inte vad. Nej, man kan planera, men vi vet inte ens om vi lever så länge. Vi vet inte ens om vi lever till imorgon. Och personer som har den här inställningen, att man ständigt är vaken och beredd på att döden väntar runt hörnet, den här personen kommer ständigt att förbereda sig, kommer ständigt att vara på sin vakt. För om du visste att idag så är det din sista dag på riktigt, imorgon skulle du till exempel avrättas, hur skulle du ta vara på den här dagen? Skulle du sitta och kolla på tv? Skulle du sitta och snacka skit? Skulle du vara ute och chilla i centrum? Nej, wallahi. Du skulle gå till moskén, du skulle gå hem, göra wudu och göra salah och göra toba och göra upp med alla dina dåliga saker, be folk om förlåtelse och så vidare. Taib, hur vet vi att den här dagen inte är vår sista dag på riktigt? Hur många människor vet när de kommer att dö? Ingen, eller hur? Otroligt få. Kanske som vi sa, de som har en dödsdom vet på ett ungefär att de kanske kommer att dö, de kanske kommer att benådas också. Men människan generellt vet inte när döden kommer. Så när döden kommer kan du inte fly från, utan du måste bemöta den. Och då lämnar du dunia. Så vad har du med dig på din resa till Allah subhanahu wa ta'ala?
Det här är den frågan vi alla måste ställa oss. Så det här är en indikation på att vi ska ta vara på tiden. Livet är kort. Och därför så sa också profeten alaihissalam, och salli salat al-muwaddi. Be en avskedsbön. Är ni när du gör din salat, be som att det vore din sista salat. Stå med fokus, inlevelse, gör toba, gråt inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och bi'idhnillahi, den här salat kommer att gynna dig. Så man ska vara mån om att ta vara på sin tid. Och han sa också, använd din hälsa innan din sjukdom och ditt liv innan din död. Ta vara på hälsan och ta vara på fritiden. Här är också en indikation och en uppmaning till att inte slösa bort sin tid. Och att livet är kort. Och att det här är två gåvor som profeten Muhammed alaihissalam nämnde, som många människor underskattar. Många människor tar inte vara på dessa två gåvor. Och vad är de för någonting? Sihhat wal farah. Hälsa och fritiden. Man uppskattar dessa två när man har förlorat dem. Så är det. Och som vissa av Salaf sa, att hälsan är en krona på den friskas huvud som endast den sjuka kan se. Han själv uppskattar inte den här äran Allah gett honom, att han är frisk, han har el afia, subhanallah. Men den som är sjuk ser vilken ni'ma han har. Så man ska skynda sig innan man blir sjuk. När man blir sjuk kanske man inte längre kan stå och be. Man kanske inte kan gå till moskén. Man kanske inte kan fasta och göra andra gärningar. Och ta vara på din fritid. Speciellt ni, många av er är unga. Ni har fritid. Ni har tid att göra era plikter till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ni, ta vara på den här tiden och samla på er. Innan det kommer en tid då ni blir upptagna med studier, med arbete, med familj och andra saker som distraherar människan i dunja. Och den här hadithen liknar också det rådet som profeten Muhammed alaihi salatu wassalam sa då han nämnde att vi ska ta vara på fem saker innan fem andra saker drabbar oss. Vi ska ta vara på vår ungdom innan vi blir gamla. Vi ska ta vara på fritiden innan vi blir upptagna. Och vi ska ta vara på hälsan innan vi blir sjuka. Och vi ska ta vara på våran rikedom innan vi blir fattiga. Och vi ska ta vara på livet innan döden. Så muslimen ska vara smart och använda de här sakerna på bästa sätt. Och inte vänta tills det är för sent och man ångrar sig och det finns ingen återvändo. Så muslimen måste vara smart och hela tiden vara förberedd på att dö. Och många av oss är inte det. Och tyvärr många muslimer idag försummar sin religion och de praktiserar inte islam och de kommer med den här shaitan ursäkten att jag ska börja praktisera senare. Nu ska jag leva livet. YOLO. You only live once. La, wallahi, you don't live once, you live twice. Så är det. Du lever detta liv och du lever nästa liv. Och nästa liv ska du stå till svars för hur du levde det här livet. Så säg inte att du bara lever en gång, man är bara ung en gång. Lev livet. Hur många unga har inte dött? Blir inte folk skjutna här? Dör inte folk som är unga? Hur vet du att det inte är du som kommer dö imorgon? Hur vet du att du kommer bli gammal och kunna bli praktiserande muslim? Som han alla. Och alla, även om man visste att man skulle bli gammal, så är det en chasara, en förlust, att inte praktisera islam. Som att praktisera islam skulle vara någon form av straff. En börda. Nej, alla, det är inte. Det är en ni'ma att praktisera islam. Och det är ett mörker. Det är förnedring att inte praktisera islam. Så personen som inte vänder sig till Allah, wallahi, han skadar bara sig själv. Utan vänder till Allah, wallahi, ni kommer att få ett lyckligt liv i det här livet. Allah har inte gett oss islam för att vi ska bli olyckliga. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, vi sände inte ner Koranen till dig, ja Muhammad, för att du ska bli olycklig. La wallahi, Koranen kom för att ge människan lycka i detta liv och i nästa liv. Allah musta'an. Författaren nämner sen en till mycket viktig hadith. Och båda dessa hadither nämner också Imam al-Nawawi i Arba'in al-Nawawi, 40 hadither, vilket betonar hur viktiga de är. Den andra hadithen berättas från Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu. Där han säger att en man kom till profeten alayhi salatu wassalam och han sa, ja Rasulullah, visa mig en gärning som
Om jag gör den så kommer Allah att älska mig. Och människorna kommer att älska mig.
Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Izhad fi dunya yuhibbuk Allah, wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuk an-nas."
Ha zuhud i dunya så kommer Allah att älska dig, och ha zuhud med det som folk har i sina händer så kommer folk att älska dig. Och den här hadith finns i Ibn Majah och den är hasan.
Ja.
Den här hadithen, där finner vi två mycket vackra råd som vi ska försöka uppnå. Och de här råden, mashallah, lär oss hur vi kan få Allahs kärlek. Hur man kan bli älskad av Allah. Och hur man kan bli älskad av människor. Taib. Och wallahi, att bli älskad av Allah är det högsta målet man kan uppnå. Det finns inget högre mål än att Allah älskar dig och att Allah blir nöjd med dig. Taib. Och många av oss lägger mycket fokus på att älska Allah, vilket är bra. Vi ska älska Allah mer än allt. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Allah säger att de troende är starkast i sin kärlek till Allah. Vi älskar ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala. Vi älskar Allah överallt. Men det räcker inte bara att älska Allah, utan vi ska också försöka bli älskade av Allah. Taib. Och därför så sa många av de lärda från förr att det viktigaste är inte att älska, det viktigaste är att bli älskad. Så att vi finner att många kuffar säger vi älskar Gud. Eller hur? Och så gör de kyrk. Och de gör kuffar. Kommer alla att älska dem? Nej, wallahi, de har noll kärlek. De är Allahs fiender och hatade av Allah och kommer brinna i helvetet. Så att det handlar inte bara om att säga att du älskar Allah, utan det handlar om att bli älskad av Allah. Och hur ska man då uppnå kärleken? Hur ska man bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Jo, genom att lyda Allah. Att underkasta sig Allah, att endast styrka Allah, att följa profeten Muhammad alaihi salam, att läsa Koranen, att göra dhikr. Alla de här sakerna leder till att man blir älskad av Allah. Och här har vi en till viktig faktor som lär oss hur vi ska bli älskade av Allah azawajal. Och det är izhad fi dunya, yuhibbuk Allah. Ha zuhud i dunya, för då kommer Allah att älska. Yani Allah älskar zahidin. Allah älskar de som har zuhud i dunya. Och Allah, eller folk, älskar de som inte kollar på vad de har i händerna. Hur blir man älskad av människor? Jo, genom att inte gå och tigga av folk. Inte bry sig om vad folk äger för världsliga saker. Inte vilja ha det som folk har i sina händer. För folk älskar sina ägodelar. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ جَمَّ. Det ligger i människans natur att älska sina egendomar. Och därför känner man kanske hat, eller man ogillar den som vill ta ens ägodelar ifrån en. Men om du har en vän som inte vill ha någonting från dig förutom din vänskap, det är det han vill ha av dig, så kommer du att gilla honom. Men den som är ute efter att mjölka dig på dina ägodelar, den här personen kommer du att stöta bort. Jag tänkte nämna några vackra uttalanden i förklaringen på den här hadithen från Ibn Rajab al-Hanbali i hans mycket mäktiga bok Jami' al-Ulum al-Hikam, där han förklarar Arba'in al-Nawawi. Och subhanallah, man skulle kunna göra en serie av förklaringar på den här hadithen. Han talar om den i mer än 50 sidor. Så förklarar han den här hadithen, izhad fi dunya. Och han nämner vackra uttalanden här. Han säger till exempel att Al-Fadail ibn Iyab, som var en av de stora lärda från Salaf, som levde i den första epoken av Islam, han sa: "Aslu zuhud ar-ridaan lillah azza wa jall." Grunden till zuhud är att vara nöjd med Allah azza wa jall. Och han sa: "Al-qunu' huwa az-zuhud fi wa huwa al-ghina." Att vara nöjd är sann zuhud och det är sann rikedom. Så vad är zuhud för någonting? Att vara nöjd med det man har fått. Och därför säger Ibn Rajab här att den som har sann yaqin, han har sann övertygelse, och han förlitar sig i alla sina angelägenheter på Allah Azza wa Jal, och han är nöjd med Allahs tadbir, hur Allah styr och vad Allah bestämmer. Och han bryter att vara fäst med människor. Varken hopp eller fruktan. Genom han avbryter det här med att gå och förlita sig på folk. Som tyvärr många av oss gör, att vi hoppas att få någonting av folk eller vi är rädda för att drabbas av någonting från folk. Det här tar han bort helt och hållet och förlitar sig 100% på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här hindrar honom från att sedan från att försöka vinna dunya med förbjudna saker. Yani personen som förlitar sig på Allah 100% och inte förlitar sig på människor i hopp eller fruktan, kommer då inte att ta förbjudna tillvägagångssätt för att tjäna dunya. För det gör bara en människa som är svag i sin religion. Som inte har tillförlit på att Allah kommer försörja honom. Allah kommer att ge honom mat på bordet. Allah kommer hjälpa honom att betala sin hyra. Utan han förlitar sig inte på Allah utan på människor. Så att sann zuhud är att förlita sig på Allah 100%. Och han säger att den som är på detta sätt, han är en sann zuhud i dunya. Och han är den rikaste av människor. Även om han inte skulle äga någonting av denna dunya. Även om han inte har en krona i fickan, så är han den rikaste människan. Den som är nöjd med det Allah Azza wa Jal har gett honom. Som det berättas från Ammar radiyallahu anhu, att han sa Tafa bil mawti wa'ida, att döden räcker som påminnelse. Wa kafa bil yaqini ghina, och övertygelse och tacksamhet, att man är nöjd, räcker som rikedom. Wa kafa bil ibadati shughla, och ibada räcker som yani arbete eller det som man sysselsätter sig med. Yani det bästa människan kan sysselsätta sig med är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en form av zuhud, att man inte fäster sig vid människor utan man fäster sig 100% på Allah subhanahu wa ta'ala, att Allah är den enda som kan gynna eller skada. Allah är den enda som kan ge mig eller ta från mig. Inte människor. Taib. Den andra viktiga punkten när det kommer till zuhud, så han säger också, det är att om man drabbas av en motgång, man förlorar någonting i dunya, pengar eller någon man älskar eller någonting sånt, så förväntar man sig belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här belöningen som man ska få av Allah azza wa jal ser man som högre än den saken man har förlorat. Det är också en aspekt av zuhud. Och en tredje aspekt av zuhud är att man är likgiltig inför vad folk tycker. Om folk prisar dig eller folk kommer att klandra dig. Taib. Varför? För folk som överdriver i att vara besatta av det här livet älskar att bli prisade av människor och hatar att bli klandrade av människor. Och vad händer då? När de då är rädda för att bli klandrade, vad folk ska säga hela tiden, så leder de till att de kommer att göra förbjudna saker för att folk ska bli nöjda med dem. Och när de vill bli prisade, samma sak, så kanske de lämnar rekommenderade saker eller plikter för att folk ska vara nöjda med dem. Och så är det människan som verkligen, yani han värderar människornas åsikt mer än Allah typ, i sitt agerande. Han är hela tiden rädd för vad folk ska säga. Ska de ogilla mig? Ska de gilla mig? Och han försöker att vinna deras välbehag på bekostnad av att kompromissa med religionen. Och då går det åt skogen. Så vi också känner till i hadithen att den som söker människornas välbehag på bekostnad av Allahs vrede kommer Allah att bli arg på. Och han kommer att göra människorna arg på honom i slutändan. Så sann zuhud är att inte bry sig om folk. Du är helt likgiltig. Låt dem tycka vad de vill. Yani la takhafu fillahi lawmata la'in. Du bryr dig inte om vad folk säger. Men det här, ja ikhwa, är så länge du är på sanningen. Inte att du gör någonting fel och säger skit i vad folk säger. Nej, du gör det som är rätt. Kvinnan klär sig korrekt. Låt folk säga att hon är extrem. Låt folk säga att hon är hit och dit. Jag bryr mig inte. Mannen praktiserar islam utseendemässigt med sin ibada och kvinnan på samma sätt. Låt folk säga vad de vill. Så länge du praktiserar islam. Låt folk säga vad de vill. Jag bryr mig inte om folk blir glada eller folk blir arga. Jag bryr mig om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en jätteviktig punkt när det kommer till zuhud. Han nämner sen också ett antal
flera stycken vackra uttalanden, mashallah, i den här boken. Och jag råder alla som kan arabiska att köpa den här boken. Och det finns också översatt på engelska, tror jag. Ja. Ja. Så i den här hadithen säger författaren, lär vi oss då att Allah subhanahu wa ta'ala älskar de som har zuhud i dunya. Och han säger att Allah subhanahu wa ta'ala har klandrat dunya i Koranen och klandrat de som ger företräde till det här livet framför nästa liv. Så som Allah säger, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Nej, det finns de av er som älskar det nuvarande och de lämnar det kommande. Många människor älskar det nuvarande livet och glömmer bort det kommande livet. Allah musta'an. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah säger också att ni älskar pengar med den här starka kärleken. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. En människans kärlek till pengar är väldigt stark. Och han säger då att vad som här menas med att en person älskar pengar, yani att om Allah klandrar att en person älskar dunya, så förstår man motsatsen. Att Allah älskar de som inte bryr sig om dunya, de som lägger mera vikt på nästa liv. Och han nämner också en hadith där profeten a.s. sa att den som älskar sin dunya kommer, då kommer hans akhira att ta skada. Och den som älskar sitt kommande liv kommer att skada sitt nuvarande liv. Så ge företräde till det bestående framför det som kommer att förgå. Väldigt vackert. Yani, människan kan älska en av två saker. Yani, du kan älska en av två saker mest. Detta liv eller nästa liv. Och beroende på den här kärleken kommer ditt liv att avgöras. Genom att du älskar det här livet mest, så kommer det att vara på bekostnad av att du kommer göra dåliga saker, du kommer brista i goda saker, och ditt kommande liv kommer att ta skada. Enligt din plats i nästa liv kommer att ta skada. Och om du älskar det kommande livet och ger det företräde, så kommer det att skada ditt världsliga liv. Kanske du tar skada på vissa världsliga sätt, men alhamdulillah, du har det bästa i slutändan. Så ge företräde till det bestående framför det som kommer att förgå. Jag ger företräde till att älska nästa liv. Och vi har också nämnt den vackra hadithen som författaren nämner. Hadith Zayd ibn Thabit. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa, den som har dunya som sitt viktigaste mål, för honom kommer Allah att göra saker och ting svårt. Och han kommer att sätta fattigdom framför hans ögon. Och ingenting annat av dunya kommer att komma till honom än det som redan är skrivet. Men den som har nästa liv som sitt kommande mål, för honom kommer Allah att ge rikedom i hjärtat. Och dunya kommer att komma till honom trots att han har vänt sig bort från den. Och Allah kommer att underlätta för honom. Subhanallah. Så den som har det här livet som sitt viktigaste mål, saker och ting blir svårt för honom. Och han blir aldrig nöjd. Han blir aldrig mätt. Han ser bara fattigdom framför sig. Och i slutändan, ödet är ödet. Det är skrivet vad han ska äga. Vad han ska få. Varenda matbit han ska äta. Så hur mycket han än tröttar ut sig i dunya, han kommer inte få en krona mer än vad som är skrivet. Men den som har akhira som sitt viktigaste mål, Allah kommer att underlätta för honom. Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Och dunya kommer att komma till honom trots att han har vänt sig bort från honom. Subhanallah. Väldigt, väldigt vacker hadith, mashallah. Det berättas också här från Jundub ibn Abdillah, en av sahaba radiyallahu anhum, att han sa, hubbu dunya ra'su kullu khatiyya. Kärlek till dunya är grunden till all ondska. Yani att vara besatt av det här livet är orsaken till allting dåligt. För personen som är mån om akhira och kämpar för akhira, han kommer inte göra dåliga saker i det här livet, utan han kommer att göra goda saker. Så att vi finner att de människorna som minst kämpar för akhira och mest
är besatta av dunja är de som gör de sämsta sakerna. Al-Hassan al-Basri sa också: den som älskar dunja kommer att bli lycklig med dunja. Eller den som älskar dunja och blir glad på grund av dunja kommer att förlora kärleken till akhira i sitt hjärta. En personen som vars lycka är baserad på världsliga saker bara, den här personen kommer förlora kärleken till nästa liv. En annan man från Salaf som heter Aoun ibn Abdillah, han sa att dunja och akhira i människans hjärta är som två vågskålar. Beroende på hur mycket den ena överväger den andra, så kommer den andra att väga lättare. Yani det är som en vågskål. Om vågskålen med kärlek till dunja väger tyngre, så kommer din vågskål med kärlek till akhira att väga mindre. Yani du kan inte ha en total kärlek till båda två hjärtat, utan du måste ge företräde till en av dem. Och det är viktigt att vi också rannsakar oss själva idag. Vad är det vi älskar mest? Är det dunja eller akhira? Är det dunja eller att komma till paradis? Och att man riktigt försöker rannsaka sig själv. Och har man fel i detta, så rättar man sig själv och går tillbaka till det rätta spåret. En annan man från Salaf som heter Wahb, han sa dunja jämfört med akhira är som en man som har två fruar. Om den ena är glad, så blir den andra arg. Ja, det går inte att man ska bli nöjd, eller båda ska bli nöjda. Och han säger också här, Ibn Rajab, och vid kulli hal, hur som helst, så är zuhud i dunya shi'ar al-anbiya wa awliya illah wa ahibba. Att ha zuhud i dunya är egenskapen av Allahs profeter, Allahs awliya och de rättfärdiga människorna. Allah musta'an. Man frågade också Abdullah ibn Mas'ud, eller Abdullah ibn Mas'ud sa till vissa av hans elever: ni fastar mer, ber mer och gör mer jihad än profeten Muhammed sahaba alaihi salatu wasalam, men de var bättre än er. Och då så sa man: hur, yani på vilket sätt är de bättre? Och då så sa han: kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba minkum fil akhirah. De kämpade mer än er till akhira och brydde sig mer, mindre än er om det världsliga livet. Nah. Och han säger också sen beträffande det andra rådet som den här mannen fick. Och det är att vara avhållsam och inte lägga vikt på vad folk äger. Det som leder till att människorna kommer att älska dig. Ja. Det berättas här från Sahl ibn Sa'd att profeten alaihissalatu wassalam sa: sharaf al-mu'min qiyam al-layl. Den troendes ära är i att be på natten. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Och hans heder är att vara oberoende från människor. Det här vi talar om, att inte gå och tigga av folk, inte gå och fråga folk, inte bry sig om vad folk äger. Klara dig själv, vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala, förlita dig på Allah. Al-istighna 'anil nas. Att vara självtillräcklig. Att vara oberoende. Det här är en ära. Och då förstår man motsatsen. Att vara beroende av folk är vad? Förnedring. Eller hur? Vilken hand är bäst? Den som ger eller den som tar? Den som ger. Den övre handen är bättre än den handen som är under. Al-Hassan sa också, och när man säger Al-Hassan så menar man Al-Hassan Al-Basri, som var student till Sahaba. Han har mycket vackra och fina uttalanden. Han säger att vill du vara ärad hos människor, du kommer att vara ärad hos människor så länge du inte börjar att söka vad de har i sina händer. Om du gör det så kommer de att se ner på dig. Och de kommer att ogilla ditt tal och de kommer att hata dig. Yani som vi sa i början, att så länge du har vänskapen för Allahs skull, inte på grund av världsliga saker. När du vet att en person bara är ute efter att få någonting du äger, kommer du till slut att ogilla personen och inte lita på personen. Ayyub al-Sikhtiyani sa också att en person kommer inte få ära tills han uppnår två saker. Al-iffat amma fi aydi an-nas wa tajawuz amma yakunu minhum. Al-iffa, yani att inte tigga av folk. Sök inte det som folk har i händerna och förlåt folks misstag. Gör de här två sakerna kommer Allah att ära dig. Ja. Och det berättas också här från Abdullah ibn Salam från Sahaba att han mötte Ka'b ibn Ahbar hos Umar radiyallahu anhu, och då så sa man: ja Ka'b, vilka är de kunniga? Vilka är arbab al-ilm? Vilka är det som är riktigt kunniga? Och då så sa han: alladina ya'maluna bih, de som agerar på kunskapen. Det här är sann kunskap. Och då så sa man till honom: vad är det som kommer att få kunskapen att försvinna från de lärdas hjärta efter att de har förstått den och memorerat den? Han sa: den kommer att försvinna med ondskan av girighet och att söka vinst hos människor. Och då så sa Omar: sadaqt, du har talat sanning. Yani, en person som är lärd ska inte springa efter dunya. En person som är lärd ska söka Allahs belöning. Och det här är någonting man finner förenade alla profeternas kall. Allah nämner profeterna i Koranen och de säger alla: vi vill inte ha någon belöning av er. Vi vill inte ha någon lön eller belöning av er. Utan vår lön finns hos Allah. För att folk inte ska säga att ni är ute efter dunya, ni är ute efter makt och liknande saker. Utan vårt kall är med ikhlas för Allah subhanahu wa ta'ala. Och här finner man också tyvärr att idag så finns det de som säger att de är kunniga, men det verkar handla om business. Det handlar om business. Och man förvånas över folk. De ska hämta någon som ska föreläsa från USA. Killen tar 30-40 000 kronor för några föreläsningar. Och han ska bo på värsta hotellet. Och vissa av de här Ahlul Bid'ah, Maghreb Institut och sånt, de tjänar miljoner kronor på sina föreläsningar. Vad är det här för? Är det så islam funkar, att man ska tjäna pengar på föreläsningar? Sen när du ska gå på föreläsningen, du ska betala inträde. Ja? När du ska studera online, du ska betala pengar. Är det här förenligt med profeternas kall? Nej, wallahi. Och subhanallah, därför ser man också att det finns ingen baraka i deras kall. Det finns ingen välsignelse. Utan det, någon går på någon föreläsning, han har kul, men folk lär sig ingenting. Subhanallah. Så att det ska vara gratis, det ska vara för Allahs skull. Man sa till Imam Ahmed: det finns en person som ska leda folk i Taraweeh, men han gör det bara om han får betalt. Ja? Om han inte får betalt, han vill inte leda folk i bön. Och då så sa Imam Ahmed: vem vill ens be bakom honom? Men vadå? Han ber för att tjäna pengar. Vad är det här för person? Jag vill inte ens göra salam bakom honom. Förstår ni? Så att när det kommer till kunskap, när det kommer till att vara imam och liknande saker, så gör man det för Allahs skull. Om det sen kommer pengar, någon ger dig pengar, fortsätt göra det du gör. Jag stödjer dig, här får du lön. Då är det okej. Men att du säger: jag föreläser bara, jag leder bara folk i bönen om jag får pengar. Då blir det fel. Eller hur? Utan man gör det för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Nah. Så. Nah. Väldigt, väldigt vackra uttalanden från Salaf som jag hoppas att vi ska ta åt oss idag. Att vi lär oss detta. Att ha zuhud i dunya och att också ha zuhud i det som människorna äger. Att inte vara besatt av det som folk har i händer. Författaren nämner sen, för att gå tillbaka till Riyadhus Salihin, från Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, att Umar ibn al-Khattab sa att, eller han nämnde vad folk hade fått från dunya, vad sahaba hade börjat få från dunya. Och han sa: jag såg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att ibland så gick det dagar och han låg och vred sig av hunger och han fann inte ens dåliga dadlar att äta. Och denna hadith finns i muslim. Yani, subhanallah, här finner vi att profeten Muhammad alaihissalam, och han var den bästa människan som levde på jorden. Han var den mest älskade människan till Allah subhanahu wa ta'ala. Ibland gick det dagen utan att han hade mat. Och han låg och kved sig, han vred sig av hunger, smärta av hunger. Och ibland knöt han en sten på magen för att inte känna av den här hungern. Och han var den mest älskade människan till Allah. Och det här lär oss en viktig sak. Att rikedom och fattigdom är inte det som avgör om en person är älskad eller hatad av Allah subhanahu wa ta'ala. Utan som vi sa, den här dunya är inte värd någonting hos Allah. Och Allah, han ger dunya till den han älskar och den han hatar. Men han ger bara iman till den han älskar. Och om dunya skulle vara värd någonting, dessa rikedomar, så skulle Allah ge dem till hans profet alaihi wasallam. Men då det inte har något värde, så kunde han, yani, han lät bli att ge det till hans profet. För det var inte av värde alaihi wasallam, utan han sparade det som var av värde till nästa liv. Och det är också en viktig sak att tänka på. Ibland så finner vi att folk tänker, jag har ingenting, Allah tycker inte om mig. Nej, det är helt fel. Tänk då profeten Muhammad alaihi wasallam. Var han miljonär, var han rik? Wallahi, det gick dagar han hade inte ens mat att äta. Eller hur? Och han var den bästa människan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så att rikedom är inte det som avgör om en person är bra eller dålig. Och fattigdom, samma sak, betyder inte att en person är dålig. Utan motsatsen, här kanske är mycket bättre. Och det är så för det mesta. För de flesta i paradiset kommer vara från de fattiga och inte från de rika. Så pengar är inte det som avgör. Det är ingen termometer för att avgöra om Allah är nöjd eller inte nöjd med oss. Utan det är om en person är en bra muslim. Det är det som avgör. Aisha radiyallahu anha säger också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dog. Och vi hade ingenting i huset att äta förutom lite sha'ir, vete eller någon form av säd som vi hade på en hylla som jag brukade äta ifrån. Tills jag åt från den en lång, lång period. Och då så vägde jag den och då tog den slut. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här finner vi också att profetens hushåll Aisha var väldigt simpelt. Profetens mest älskade fru Aisha radiyallahu anha levde väldigt simpelt. Hon hade en hylla med lite säd, lite mjöl eller vete som hon brukade äta ifrån. Och subhanallah, här finner vi också ett mirakel. Och det var att det nämndes i hadithen shatr och sha'ir, yani lite säd. Shatr betyder här lite, inte mycket. Men hon åt från den dag efter dag efter dag efter dag. Och sen verkade det som att hon blev förvånad över att det inte minskade. För att det var välsignat. Och då ville hon väga och kolla hur mycket det var. Och när hon vägde så började den att minska. Subhanallah. Så det här, då säger ulema här, det här bevisar att man ska inte väga och mäta sin mat och så vidare. Och samma sak när det kommer till sadaqa, när du ska skänka pengar eller skänka mat. Sitt inte och räkna, utan skänk. Som profeten sa alaihi wasallam, räkna inte, för då kommer Allah att räkna på dig. Yani, håll inte tillbaka, Allah kommer då hålla tillbaka, utan bara ge. Som vi nämnde, att din vänster hand inte vet vad höger handen ger. Ge bara och Allah kommer att ge utan gräns. Men om du sitter och räknar att den här månaden ska jag ge 220 kronor i sadaqa, inte en krona mer, det blir fel. Eller du väger, jag ska ge ett kilo mjöl och så vidare. Utan bara ge, bismillah. Och inshallah, Allah kommer att försörja dig. Så att generellt, man ska inte väga och mäta saker som man har. Men de lärda säger här, det här är när man väl har saker eller ska skänka saker. Men när man köper saker, då är det däremot sunna att väga och att mäta. För att det inte ska bli meningsskiljaktigheter mellan dig och försäljaren. Det har också nämnts att det är baraka, det är välsignelse. Att när man köper någonting så väger man. Och det är självklart, annars du går till affären och du ska köpa ett kilo äpple. Och han säger, varsågod, ta en påse, du behöver inte väga. Då kanske du känner, men det har inte ett kilo, han har blåst med. Fast det kanske är mer än ett kilo, eller hur? Så att väg, så att båda blir nöjda. när man köper. Men när du väl har köpt någonting, sitt inte och räkna hur mycket du har hemma och hur mycket du skänker och så vidare, utan det här är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tar också en sista hadith som indikerar på samma sak. Hadith Amr ibn al-Harith, أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما. Hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lämnade ingen guld eller silver efter sig när han dog, och ingen slav eller slavinna eller ingenting annat förutom hans mula, hans vita mula. Vet man mula är för någonting? Ett djur som liknar en åsna. Förutom en vit mula som han brukade rida på, och hans vapen, och en mark som han gav till förbiresande människor i sadaqa. Och denna hadith finns i Bukhari. Det här bevisar att profeten Muhammad a.s. levde väldigt simpelt. Och när profeten dog a.s. så var det inte så att muslimerna var fattiga. Då hade de börjat göra stora erövringar. Och krigsbyten hade kommit och det fanns mycket ägodelar. Men profeten Al-Islam tog inte saker till sig själv. Sadaqa var haram för honom och hans familj. Och det han fick gav han bort. Och det här bevisar att han var inte en person som var ute efter dunja. Han dog inte i ett slott av guld eller silver. Utan han dog i ett simpelt hus. Som var, hur taket var kort och det var inte alls speciellt stort i det där huset. Och han ägde nästan ingenting. En slav, slavinna, en mula, inte ens en vacker häst, en mula, en blandning mellan häst och åsna. Och lite mark som han gav bort allting fisabilillah. Och han hade till och med en skuld, som ni känner till, att han hade pantsatt sin rustning hos sin judiska granne för att få lite mjöl eller vete för att kunna äta. Så här dog profeten Muhammad a.s. Och det bevisar att han var inte en person som brydde sig om dunja, utan en person som kämpade efter akhirah. Och som vi kommer nämna nästa vecka, så sa profeten a.s. vad har jag med dunja att göra? Jag är bara som en förbiresande person som sätter sig under skuggan på ett träd och sen fortsätter jag min resa. Yani han dog simpelt a.s. Och det han lämnade efter sig, som vi sa, det var inte pengar eller någonting sånt. Det var lite yani saker, en mula, en slav och lite mark som han gav i sadaqa. Varför? För det som profeterna lämnar efter sig får inte ärvas. Utan det de lämnar efter sig ges i sadaqa fi sabilillah. Och det enda arvet profeterna lämnar efter sig är kunskap. Taib, det är kunskap. Så att människan ska ta en del av detta arv som profeten a.s. har lämnat efter sig. Och vi fortsätter inshallah ta'ala bi idnillahi ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina.